Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är en av våra största poeter. Hon är älskad, prisad och omdebatterad. Sen debuten med Vimpelstaden år 1985 har hon gett ut ett tiotal diktsamlingar. Till det har hon också skrivit dramatik. Ja, i 30 år har hon nu varit en av den svenska lyrikens allra viktigaste röster. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ann Gärdelund.
Pröva att prata lite till och säg någonting om väder och vind. Eller?
Ja, det är grått idag. Men det är fint att det är grått också. Och fint när solen skiner. Mm. Räcker det? Eller ska jag prata till. Lite till?
Ja.
Nu ringer klockorna. Eller det var bara en klocka.
Det är faktiskt något av det bästa här. Jag låg och läste på soffan nu hela förmiddagen.
Mm.
Och då behöver jag inte titta på klockan.
Nej, du vet vad den är.
Jag behöver bara lyssna.
Mm.
Men det roliga är att man hör både Tyska kyrkan och Storkyrkan.
Mm.
Och vissa dagar så är de helt
i otakt.
Eller dålig otakt, så att de är liksom en sekund efter varandra.
Mm.
Och då hör man nästan inte vad de slår. För då man bara ding, dong, ding, dong. Då går det inte att räkna.
Nej.
Men för några dagar sedan så var de kanske 30 sekunder efter varandra. Så att den ena hand slår färdigt helt och så kom nästa.
Mm.
Vi befinner oss i mitt arbetsrum i Gamla stan och konstaterar att vårt samtal kommer ackompanjeras av klockorna i Tyska kyrkan och Storkyrkan som stilla slår 4 gånger i timmen några kvarter bort. I 20-årsåldern blev jag en poesiläsare. Jag upptäckte Öjer, Tranströmer, Edith Södergran och Gunnar Ekelöf. Jag fascinerades av deras metaforer och bilder, av språkets skönhet och faktumet att få ord ibland sägs oändligt mycket mer än många. Men när jag för första gången läste Ann Gärdelund blev jag förvirrad till en början. Det här var något annat. Ja, det var som om jag var tvungen att aktivera andra delar av mig för att orden skulle börja tala. Det skulle ta lång tid, men så en dag öppnade sig Ann Gärdelunds värld på vid gavel. Och det som tidigare hade verkat svårförståeligt sjöng nu med full kraft. Ett enormt allvar, en stor känslighet, ett associativt flöde av ord som ändå alltid bär på något exakt och avskalat över sig. Det är som om hon talar med närmast profetisk röst, tänker jag idag. En röst där mytologin anas samtidigt som orden både är klara och trollformellika på en och samma gång. Som till exempel här i hennes senaste diktsamling. Det som upplever, det som sugs upp av varje källa, det som själv är en källa till allt, varje suck som vinden stiger uppåt med skyarna, liksom gnistor stiger uppåt från en sprakande eld. Det som är utan egenskaper, det som inte kan känna någonting annat, det som i sanning nästan inte är till. Nästan inte. I mitt arbetsrum ligger det nu på bordet den senaste samlingen Vad hjälper en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar? Från 2009. Den samling som den här dikten var hämtad ur. Vi kommer återkomma till den boken under samtalet, men innan vi börjar berättar han Gärdelund att hon precis har blivit klar med sin nya diktsamling. Hon säger att den tagit oerhört lång tid att färdigställa, att hon nu för första gången behövt göra ändringar sedan hon skickat in manuset till förlaget. Hon säger att det varit en lång resa, men att boken nu äntligen kommer ut nästa år. Om den kommer vi också hinna prata, men vi börjar från början i hur hon fann vägen till poesin och författandet.
Jag har faktiskt alltid skrivit sedan jag var liten. Jag hade en farmor som uppmuntrade mig att skriva små visor och sådär. Och sen var det en väldigt hemlig verksamhet under när jag var 10-11 år. Och sen fortsatte det på olika sätt. Under årens lopp. Det var en period under 70-talet kanske, som jag inte kunde skriva, som var jobbig. Men jag gick i psykoanalys och så lossnade jag efter ett tag.
Vad hände med dig där i analysen som fick dig att lossna?
Det var nog mer att jag landade i mig själv bara. Att jag fick ett starkare jag, tror jag. Att jag innan hade svårt att sätta gränser och vara i mig själv. För det är väl den funktion som poesin fyller för mig. Att förhålla mig till världen på mitt sätt, tror jag. Men jag vet inte, ytterst.
Hur var det? Hur var det att publicera något som du hade skrivit första gången?
Jag tycker både då och nu på olika sätt att det är jobbigt. Väldigt jobbigt faktiskt. Och meningslöst. Och man är ju alltid... Jag tycker att det är väldigt svårt när jag blir tolkad på sätt som jag inte har avsett. Och det är ju ett villkor. Men jag har fortfarande svårt för det. Särskilt när någon egentligen projicerar saker som är den personen själv. Och så påstår de att jag menar så här och så här. Själva den formen som inte allt för sällan förekommer tycker jag är ganska påfrestande. Man har ju ingen chans att protestera heller. Så det, men samtidigt om jag inte skulle publicera mig så kanske jag inte skulle skriva. För att det är ju ett sätt för mig att kommunicera med andra. Med yttervärlden på något sätt.
När känner du dig förstådd?
När det har gått ett år och jag läser recensioner. Då kan jag tycka att jag har fått otroligt fina recensioner faktiskt. Men då när boken kommer ut så känns det oftast inte så. Även om de som är bra så känns det obehagligt. Då petar de i en för mycket på något sätt. Men efter ett år kan det vara... Jag spar mina recensioner faktiskt. Jag läser mina recensioner och spar dem. Det är en del av min kommunikation.
Så då läser du om dem efter ett år då?
Ja, det är ju inte så att jag systematiskt gör det, men det händer ju någon gång att jag går in och så jag har dem i olika kuvert, olika böcker i ett skåp som jag sällan tittar i, men så händer det att jag tittar i dem och då kan jag bli väldigt glad. För jag har ju fått mestadels väldigt fina recensioner, tycker jag. Och att jag kan känna att också att jag blir förstådd faktiskt.
När är du som lyckligast?
Just nu väldigt sällan. Så jag kommer knappast ihåg hur det känns ibland. Jag vet inte när det är. I naturen kanske. När jag badar. Att bada är väldigt skönt. Jag har ett speciellt ställe som jag går och badar. Där nästan ingen annan badar. Och jag vet inte om det är lycka, men det är någon form av meditativt närvarande.
Vad händer med dig då?
Just nu kommer jag inte ihåg det, för det är ju ingenting som jag kan sätta ord på, tror jag, utan jag har ju många sådana tillstånd. Det kan ju vara, häromdagen var jag i mitt arbetsrum och så kom det ett väldigt märkligt ljusfenomen på väggen. Det var otroligt vackert. Och det är en grå, trist kontorslokal. Och smutsigt, jag städar inte. Så var det otroligt vackert vågmönster, stort också. Jag försökte fotografera det, för jag vet ju att det är meningslöst. Det blev inte de färgerna. Och jag har också ett sånt, jag har en liten spegel hemma i ett rum. Och när våren kommer så kommer det alltid, för det är norrläge i det fönstret, så det kommer, när februari, mars kommer, så är det någon dag när den där, när solen når in i den där spegeln. Och då kommer det också en sån här ljus reflex på en vägg i rummet. Och det tycker jag är, det är stor lycka för mig. Sen kan jag känna, jag kan känna lycka bara jag försöker sova mycket. Eller vad som helst. Jag kan inte styra det själv. För jag är ofta väldigt nervös och ångestfylld och deprimerad också. Det vacklar liksom. Det. Oftast har jag alla tillstånd på en dag. Och de är väldigt, det är väldigt upp och det är väldigt ner. Så jag kan vara nästan suicidal ena stunden och euforisk en annan stund. Och då har jag lärt mig att så funkar jag. Även om det fortfarande är svårt att förstå det, särskilt när man känner sig nere, så kan det vara svårt att tänka att det går över. Men det gör.
I vilket av de här sinnestillstånden, känslolägena, skriver du som bäst?
Ja, det är inte i det depressiva i alla fall. Utan det är nog i det andra. Plus att jag kan bli, känna mig manisk om jag skriver, så kan man bli euforisk. Men det är väldigt svårt att komma ner från det för mig. Det tycker jag också är jobbigt. Då har jag märkt under åren att ofta så gråter jag efter det. Och sen, det är bra om man har någon verksamhet som är vardaglig. För mig är det, som jag kan tvungen att göra. Hämta barn. De är ju lite större nu, men familjelivet är väldigt bra. Med ordinarie verksamheter. Jag tror inte jag skulle klara att bara skriva. Eller. Även om jag ofta längtar efter det. Jag får för lite tid. Jag har hela tiden avbruten. Men jag tror att det är bra för mig. Egentligen. Jag började skriva när, lossna för mig att skriva. När jag väntar barn, tror jag också. Det kan ju också vara en anledning. Man har något annat som är viktigt.
Jag tänker på det där med skrivandet. För att det är väldigt många som vittnar om att det har en, vad ska man kalla det, en läkande kraft i sig. Men samtidigt så är det ju så gränslöst. Särskilt poesi då.
Mm.
Kan öppna värld efter värld utan slut.
Mm.
Hur gör du för att inte gå i vilse i den världen?
Jo, men det kanske är det vardagliga, eller att jag har en annan verklighet också. Men jag vet inte, jag tycker att för mig har skrivandet, jag vet, på ett sätt en läkande funktion. Även om jag kanske inte kallar den för läkande, utan den är, det är ett sätt att gå vidare, att utvecklas på något sätt, att undersöka saker. Men jag vet inte om det har hjälpt mig någonting. För det blir ju aldrig någon förändring i världen heller. Jag tror att jag alltid har tänkt att mina dikter ska förändra världen. Varför vet jag? Det är ju helt idiotiskt. Men det är någon drivkraft som jag har haft. Fast jag skriver ju inte politiskt eller på något sätt. Men jag har någonting i mig har trott det. Och sen förändrar det ingenting. Och det förändrar ingenting i mitt liv heller riktigt. Lite kanske. Och förändring är väl oftast liten.
Vad är det här lilla då som dikten har förändrat i dig?
Ja. Jag tänker ofta att om jag inte hade skrivit dikter så kanske jag hade förändrat mig mer. Egentligen. Det är ett sätt att avskärma mig också, faktiskt. Nej, men försöker väl hela tiden bli en bättre människa. Det är väl det enda. Och det är väldigt svårt. För mig i alla fall.
Hur bra människa är du idag?
Lite bra. Lite bättre. Men också att jag kan lite bättre vara social och kommunicera med andra och behålla mig själv i det. Ibland i alla fall. Men jag har lärt mig också att begränsa mitt umgänge. Och att helst träffa bara en människa i taget. För att jag tycker att jag blir lätt störd om det är två människor som jag träffar. Och då, nu börjar jag se det som det är inget fel på mig. Eller det är bara det är ingenting jag behöver övervinna. Utan det är någonting som jag inte mår lika bra av. Så då behöver jag inte göra det så ofta. Jag kan göra det ibland och då kan det vara roligt. Men jag får inte ut lika mycket av det faktiskt. Och då behöver jag heller inte göra det. Det är ju en sån insikt. Men det vet jag inte om det är poesin som har hjälpt mig. Precis.
Alltså min erfarenhet är att de... Och det här är ofta skrivande personer som säger att de... är dåliga på att umgås med andra människor eller dåliga på att kommunicera. Men det där stämmer oftast inte, utan det är snarare så här att de personerna, och kanske är du en sån också, är extremt bra på det. Men det är det som är problemet. För bra. Kommer för nära för snabbt. Det blir för djupt för snabbt.
Ja, men det tror jag också. Det är ju det. Sociala samspelet fungerar ju inte så, utan man kanske ska prata om vädret och andra saker också, men man ska behålla någon slags konventioner och avstånd hela tiden. Och man får inte säga fel saker eller komma för djupt för nära. Det är ju ganska meningslösa diskussioner för kanske för en författare då. Det är bara tär på energin på något sätt. Men det kan ju vara fint att ibland kunna fungera på det sättet också. För att inte känna sig så avviken.
När är du som vanligast då?
Vad är det då? Va? Kan du säga vanlig? Men jag är ganska vanlig om jag går in i en affär. Fast jag kan också vara väldigt spänd. Jag tänker på det. Om jag ska göra ärenden. Bara små saker är väldigt påfrestande för mig. Jag känner mig som jag beter mig fel nu för tiden även där, att de ser på mig bara jag ska köpa någonting, eller så känns det som jag, de känner direkt att jag är en person som de inte ska inte är normal och som de inte kan. Jag försöker vara trevlig och normal, men det känns som jag utsöndrar säkert någon slags hemliga antiendorfiner. Jag vet inte, det funkar liksom inte. Jag tycker det är svårt. Alltså.
Var det så även när du var barn? Eller ung?
Jag kommer inte ihåg. Det är mer att jag börjat tänka på det av olika skäl. senare år att det faktiskt är så för mig. Att jag till och med när jag går ut på promenad och möter enstaka människor så kan jag känna, om jag är stressad så kan jag känna väldigt obehag bara någon går förbi mig. Jag kan känna som de filtreras, alla deras partiklar filtreras genom mig fysiskt liksom. Om någon luktar tvättmedel tycker jag är fruktansvärt påträngande liksom, att de Och så därför trivs jag ju bra på landet. Men det blir ju också för isolerat ibland. Så det är ju vägare för och mot.
Men det är det som är så skönt med naturen. Att den kommunicerar men ordlöst. Den bara skiner.
Eller bara sker.
Eller bara sker, ja.
Naturen kommunicerar ju inte. Den har ju inga avsikter liksom, i förhållande till oss. Det är väl det. Och med djur kan det ju också vara så. Vi har ju skaffat oss katt. Och jag var ingen kattmänniska innan. Även om vi hade katt när jag växte upp. Så. Men jag har ju jättebra kommunikation med min katt. När vi båda vill det.
Vad pratar ni om då?
Det är ju det att vi inte pratar. Det är snarare att det är en annan kommunikation. Och som inte är störd av prat, inte är störd av psykiska relationer. Det är ju faktiskt oerhört värdefullt. Det är svårt att inte ha psykiska relationer med en människa. Utan vi kan överföra kärlek liksom direkt från våra hjärnor. Hon gör ju det också, tycker jag.
Tror du inte att det skulle gå att göra det med människor också?
Ja, det går ju ibland. Men man har ett förhållande kan ju gå ibland. Men jag har varit störd i mina nära förhållanden ett tag. Så jag vet inte riktigt vad det är. Jag känner ju också det med mina barn att jag kan göra det ibland. Väldigt bra. Men det kan ju också vara störningar där. Och det kan ju vara störningar med katten också. Hon vill ha mat hela tiden eller hon kommer och stör när man jobbar. Då kan jag också tycka att hon är jobbig. Men hon vill ju oftast inte ha så mycket kontakt. Hon har sitt eget liv och gör. Hon går ut och ligger och sover. Men några gånger varje dag så kommer hon liksom och vill ha lite klappar eller något sånt där.
Jag brukar tänka på det där att vara ett djur. Alltså vilken... På ett sätt, vilken befrielse att slippa språket. Att slippa se någonting och det dyker upp ett ord i huvudet. Utan bara se någonting. Och det enda man kan göra är att man inte har språket är att man kan kommunicera, där är det. Eller jag tycker om det. Eller jag tycker inte om det. Men så går det inte.
Men det vet man ju inte. Jag tror inte att man vet det. Så jag tror att det finns annan mentalitet än språk faktiskt. Och det, på något sätt så är det lite av det man uppnår i konst och litteratur också. Man använder språket eller målandet. Men det är något annat man uppnår. För vore det bara språk så skulle man inte uppnå någonting, tror jag. Utan det är ju hur man använder det. Och det kan vara väldigt svårt att göra det i en talsituation. Men i en skriftsituation så... kan man ibland nå någonting av det, tycker jag. Men hur man ska göra det vet man aldrig, för det ändrar sig hela tiden för varje människa och varje situation. Så tror jag det. Och då är det ju med en katt till exempel som inte har språk så är ju katten i sin situation hela tiden. Och jag är i min känsla för katten hela tiden. Vi behöver inte säga att det här är mysigt eller att vi älskar varandra eller något sånt. Det är bara de känslor som vi har. Och känslor tror jag också är partiklar nästan faktiskt. Mer än språk. Jag är nog väldigt känslor. Det jag gör grundar sig på känslor. Och det är därför det tar så lång tid med boken, jag kan inte lista ut hur jag ska göra. Utan jag måste gå igenom det i 3 år då i, som någon slags erfarenhet. Som jag inte kan formulera utan bara pröva och känna och tänka. Mm.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ann Gärdelund. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Men det här, om jag ska göra, nu måste jag ändå våga göra en sån där, berätta om min läsning av dig.
Mm.
Även om du inledningsvis sa att det var jobbigt.
Mm.
Men man måste ju någon gång få prata om det också, tänker jag. Men jag har ju alltid sett dig som... Och det handlar väl givetvis kanske om vem jag är, men... Alltså som en poet eller en person som greppar efter en annan värld. På ett närmast... Ja, man ska använda det ordet då. Mystiskt, mystikt sätt.
Mm.
Att det finns där hos dig. Och det är det som skiner in i dikten. Och vad det här är ju väldigt svårt att tala om förstås.
Mm.
Otroligt svårt att tala om. Hade det gått att tala om kanske ingen behövde skriva dikter överhuvudtaget.
Nej.
Men för mig har det blivit någonting som jag med stigande ålder allt mer har letat efter. Börjat leta efter i konsten.
Mm.
Finns det inte där, då är jag inte intresserad.
Nej.
Och det är något, det är så tunt som det är liksom, det är lika tunt som ljus, tunnare kanske.
Mm.
Men jag hittar en formulering och jag vet inte vilken samling det här är, för jag har bara skrivit ner det här för länge sedan, men det här har haft som sånt där jag har haft liksom tagit upp och tänkt på så många gånger. Du kommer säkert ihåg. Det som inte finns kryper in i allting och tar dess plats.
Ja, det är från den kommande boken.
Är det?
Det är därför som
det... Är det det? Då har jag bara...
Du har telepatiskt. Nej, jag bara skojar.
Nej, du skojar. Ja, du skojar.
Den har varit publicerad i Helsingborgs Dagblad.
Det
Om du läser det.
Ah, det, måste, ja. Det är någon, kanske att jag läste den texten eller att någon annan refererar till. Men jag tyckte att det var så...
Mm. Ja, det är en sån grej som finns i en dikt där.
Men det är från det kommande alltså?
Ja.
För det var därför jag nu under förmiddagen så jag gick letat, igenom här och tänkte jag, är det den nej. Senaste? Nej, det hittar jag inte. Och sen kände jag, nej, jag har ju inte tid här att gå igenom hela samlad bara för att hitta vad det är, så skämdes jag lite så,
ja. Men det var roligt. För hade det inte varit publicerat så hade det varit mystiskt.
Då hade det varit som vi var två katter här. Men det är starkt skrivet. Mm. Och det är någonting som jag själv... Alltså den... Bara de orden...
Får du säga dem en gång till?
Jag säger dem igen.
Det finns många som... Liknande formuleringar i den boken. Eller
ja,
på flera
förstår.
Ställen.
Jag förstår. Jag böjer mig lite fram här så jag kommer närmare min mikrofon. Så det blir som nästan som en uppläsning här. Mm. Det som inte finns... kryper in i allting och tar dess plats. Mm. Mm.
I början när jag skrev så hade jag väl någon slags antiförhållande till kristendomen kanske kvar. Sen har jag ju rört vid hinduism lite grann. Men jag rör ju vid det på ett sätt som jag inte kan koppla till någon religion kanske. Men en sak som jag tänker väldigt starkt är att det finns någonting annat än det som vi kallar för verkligheten. Och det är egentligen inte mystiskt. Det ingår i verkligheten. Det tycker jag är väldigt viktigt att tänka sig att det ingår i verkligheten istället för att tänka att det är någonting annat. Och då kan ju det vara den här kommunikationen med katten och det kan vara det här ljuset som kommer in eller den känsla man får inför det. Det kan också vara, jag vet inte vad som händer när man dör till exempel. Det var några år som jag hade läst mycket om nära döden upplevelser och hade en stark kommunikation på ett sätt med det som jag inte har längre. Alla som har dött på senare tid för mig tränger jag bara bort. Jag vill inte att de ska dö. De finns inte. Det är bara jobbigt. Tyvärr. Det är ju... Men jag tror verkligen, eller det är självklart att det finns något annat än det vi formulerar. För mig. Och det kan vara jättemycket. Det behöver inte vara någonting speciellt. Det kan vara jättemycket saker. Det är ju på samma sätt som att vi inte har upptäckt allting vetenskapligt. Det är ju ingen skillnad på det. Men det är samtidigt så extremt viktigt att man har det med i sitt tänkande och sin uppfattning när man träffar andra människor och ja, allt. I förhållande till naturen, politiskt, i förhållande till våld. Och det är väldigt tråkigt att det finns så lite av det i vårt förhållande till verkligheten. I det här sociala, i konventioner, tycker jag. Det är sånt som gör mig verkligen deprimerad. Det är liksom, känns som det är, om jag är depressiv så är inte det endogent egentligen, utan det har att göra med vad man lever i för samhälle. Jag kan tänka att jag skulle vara lyckligare om jag levde i ett samhälle i Afrika. Med mystiska... Men det är helt omöjligt samtidigt eftersom jag inte har den bakgrunden. Men om man hade den från början. För att där är ju också det här så införlivat i de sociala mönstren och människorna är... har ett sånt umgänge där de, det är ingen skillnad på det här och deras andra liv. Jag tycker att vi lever i en helt absurd värld faktiskt. Den här världen är så absurd så att jag håller på att bli mentalt sjuk kan jag känna faktiskt. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig snart till det. Det är så kan jag känna. Och jag har inte uttryckt det i min bok heller. Den är en flopp för mig.
Det kanske går att skapa en... Om jag utgår från mig själv. Vi sitter ju i mitt arbetsrum.
Mm.
Där jag, som jag givetvis har skapat utifrån vissa premisser uppställda av mig själv.
Mm.
Jag håller ju med dig i mycket
jag
av
förstår, det. Förstår, jag känner det.
Ja, ja, ja men det... Men jag tänker så här att den här... Ja, vissa saker har hänt i mitt liv så att jag på ett eller annat sätt har accepterat att det finns den här andra, djupare.
Mm.
Det som folk kallar den mystiska delen av livet men som egentligen är en stor klarhet om man lyckas omfamna den.
Mm.
Jag tror ju, eller jag vill lära känna den bättre.
Mm.
Och orsaken, jag har ju bara framför mitt skrivbord här, jag har ju bara en bild. Det är en bild av Jesus, en ikon.
Mm.
Och den satte jag inte upp där för att, alltså inte som en fjäder i hatten att titta här, jag är ju kristen.
Mm.
Utan jag satte upp den där för att jag ville att han skulle börja tala till mig.
Mm.
Eller att jag skulle tala till honom.
Mm.
Och relationen till ikonen tror jag faktiskt är... Det här kommer låta väldigt vanvördigt, men det är ju någonting, det är lite som katten.
Mm, det tycker jag också.
Man tittar,
mm.
man möter den blicken då som finns där i den målningen.
Mm.
Och den blicken är laddad dels utifrån hur den är målad då, men också att man kan kulturhistoria. Man vet att miljontals människor i tusentals år har tittat in i de här, en liknande blick och upplevt sig ha sett det heliga i då Jesus ansikte. Så, och då tänker jag att bara att han finns där.
Mm.
Den lilla bilden är som en liten lucka mot det okända.
Mm. Som ett fönster. Eller något annat än ett fönster. Det är ju, ja, det är lite som katten. Men är du då... Du är ute efter det heliga på något sätt.
Mm.
Det är det. Varför då?
För att världen ska bli begriplig.
Mm.
Och jag tycker att... religion är ett belastat ord. Så jag säger mytologi då.
Mm.
Jag har funnit de största svaren i när konsten möter mytologin.
Mm.
Ikonen är ett uttryck för det.
Mm.
Poesin kan också vara ett uttryck för det. Och jag tycker faktiskt... Jag tycker att du jobbar lite mytologiskt.
Mytologiskt?
Mytologiskt. Mm. Alltså i... Det finns ju en kristen tematik.
Jo.
Det finns ju kristna bilder.
Ja, det finns ju direkta citat, dikter som bygger på Bibeln. Och, men på hinduism också, väldigt mycket. Upanishaderna har jag för mig.
Mm.
Jag kommer aldrig ihåg fakta.
Jag tänkte när jag letade efter det. Det är på ett ställe så är det då ett ansikte som vi inte kan se, då förintas vi. Ja, det är nu sidan 17 här. Jag kan läsa.
Ja, det är Gud.
Det är Gud, ja.
Ja, det är Gud.
Det är ju det ansikte som Moses...
Men det där är det direkta rader tagna från någonstans i Bibeln.
Mm, just det.
Och från början så hade den en undertitel, Gud.
Ja.
Men när jag läser den så ser jag också som... Jag har ju läst upp den ibland.
Mm.
Som om jag som författare då också blir Gud. Den som har skrivit det här gör sig till Gud på något sätt.
Och sista dikten, alltså sista sidan här.
Mm, den kommer jag ihåg. Var en våg. Är inte det?
Var en våg, ja. För då blir man inte dömd. När allting drar ihop sig och förstöra sin bild. vara där världen inte är, är världen. Jag läser dåligt här.
Ja, men det var bra.
Inte är. Och sen kommer det. Mitt i korset. Då är det som om något lossnade inom en. Men vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Mm, vad finns i mitten av korset?
Ja, det vet man inte. Det är ju öppet liksom.
Men det, kanske...
det är inte det kristna korset, utan det är mer i korsandet. Som jag tänker mig.
Men tänk om det kristna korset är korsandet.
Mm, det skulle man kunna vara. Jag har ju inte så starkt förhållande till kristendomen längre. Och korset för mig är Jesus på korset. Varför hängde de upp honom på korset?
Men varför ska människor lida?
Ja, men varför använder man ett kors om det skulle symbolisera att saker och ting korsas? Ett möte liksom, det är ju ännu värre att hänga upp honom på ett kors.
Den förklaringen jag har hört, en av många, är att den lodrätta då, pelaren eller träbjälken, det är förbindelsen mellan himlen och jorden. Den andra världen och denna värld. Tvärslån eller tvärbjälken, det är bröstenheten. Det är alltså vår förlorade kontakt med detta andra. Och mitten där i hjärtat, där befinner sig människan. Och människan är Jesus.
Ja, det har jag aldrig hört. Det är ju väldigt konstigt att jag inte har hört det. Det borde vara en allmän kunskap.
Jag trodde att det var utifrån den bilden du hade skrivit.
Men den kan ju ha funnits där. Ändå. Nej, men det har jag. Jag är inte så bildad. Faktiskt. Men det var ju väldigt fint. Jag kan göra svårt för alla religioner för att de är förknippade med hierarkier och makt så mycket. Så det, även Gud är ju då en maktperson för mig. Jag kan inte acceptera de här att han testar. Vem är han testar som ska offra sin egen son?
Abraham.
Och så vidare. Hur det formuleras i Bibeln kan jag inte. Att så mycket i kristendomen de går ut på att om du inte tror på den här gruden så är du fördömd.
Thank you. Men tillbaka till...
Ja.
Till...
Mystiken.
Mystiken, ja.
Jag känner ju ett slags motstånd för att kalla det mystiskt. Eftersom jag vill att det ska ingå i verkligheten. Jag känner bara att vi har inte erkänt det som är ett väldigt stort fält. Och en massa möjligheter. Massa fler dimensioner. Bara en sån sak som du tog upp tidigare. Att författare kanske pratar med andra på ett annat sätt. Mm. Skulle kunna ingå i det. Vi lever i en oerhört reducerad verklighet. Så ser jag det. Och det som du kallar för mystiskt skulle jag vilja kalla för verklighet. Verkligen.
Men jag håller med där. Alltså, mystiska är ju en missvisande term.
Mm, ja, det går ju mot det religiösa. Och det går ju mot att exkludera det, faktiskt.
Men jag tror att jag faktiskt är en ganska... rakt igenom en 1800-tals romantiker.
Mm.
Alltså... Jag har ju satt upp en ny tavla här ovanför min soffa som är riktig. Det är ju, han heter Fahlkrantz, Sveriges Caspar David Friedrich, i det lilla.
Ja.
Och det är månsken över en italiensk klostergård med kors. Jag upptäckte ju först när jag hade köpt den att det var, jag trodde det bara var ett kors som stod på klostergården, men det är ju en hel gravplats. Det är en...
Då har du många kors.
Ja, det är jättemånga. Så den fick ju mer skrämmande innebörd när jag tittar närmare på den. Men jag tänker ofta på att, jag menar, hela verkligheten är ju också hela dygnet. Natten och månskenet är ju en del av dygnet också.
Mm.
Man skulle kunna kalla det mystiskt och romantiskt, men det existerar faktiskt.
Mm.
Och några saker kan faktiskt bara uttryckas i månsken och skymning och... Och dit hör kanske konsten och poesin.
Mm.
Den kan inte få den klarhet som middagsljuset mitt på dagen har.
Fast samtidigt så har den ju en större klarhet än den här dikotomin som du målar upp. Eller en prat till exempel. Prat har ju ingen klarhet oftast. Eller verkligheten då som... Den begränsade verkligheten har ju ingen klarhet, utan det som jag tycker om hos dikter, andra dikter och när jag själv tycker att jag uppnår det, det är ju att man uppnår en högre klarhet, faktiskt. Sen kan ju att man inte förstår den klarheten, det är ju en del av klarheten. Det obegripliga är ju en del av verkligheten, faktiskt.
Jag kom på ett citat som jag haft i huvudet. Det finns ju en fransk författare som heter han Paul Valéry.
Mm.
Han har sagt, var finns det större mysterium än i klarhet?
Mm. Det är ju fint. Men man kanske inte heller ska ställa upp klarhet och oklarhet mot varandra. Jag är lite rädd för dikotomier, för det är ju en sån, det är en språkets och... den reducerade verklighetens verktyg, tror jag. Dikotomin.
Men om man säger så här...
Fast den kan ju vara bra att arbeta med.
Vad är det för klarhet som du kan nå med diktens hjälp?
Jag tycker att när jag eller någon annan formulerar någonting, så ger de mig klarhet i någonting som jag inte har sett förut. Och det utvidgar verkligheten. Det är det viktigaste, tror jag. Det visar just att verkligheten är mer komplex än när man inte skriver poesi eller målar. Det är nog den upplevelsen som är viktigast för mig. Och att om det skulle försvinna, vilket det ju har en tendens att göra hela tiden, så reduceras verkligheten, verkligen.
Hur gör du för att se att dina egna dikter är verkliga?
Oh. Det var en väldigt svår fråga.
Men hur vet du att de ska vara mer än slutgiltiga samlingen eller boken?
Ja, det är bara om jag själv njuter av det jag kommer fram till. Det är väl det jag försöker. Och att jag kan bli förvånad och rörd själv, liksom, trots att jag har hållit på med dem i 3 år. Men det är ju också väldigt förrädiskt, för att jag går dit en dag och läser igenom boken. Det har jag gjort då 365 gånger, 3 minus de veckor jag inte har gjort det. Men en dag kan jag komma dit och tycka att det är jättebra, så kommer jag dit efter 2 veckor och nej, men det här är fel. Och då vet jag ju inte, vad är det som gör att jag tycker att det är fel och varför ska jag ändra det? Har jag förändrats eller... Ja, det vet jag inte. Fast för några dagar sedan tyckte jag att jag var klar igen. Jag har aldrig jobbat så här, så att jag har lämnat in en bok och sen ändrat. Som jag gjort den här gången. Trots att de tyckte att det var bra så har jag... Nej, men det här måste jag ha med. Och trots att de tyckte det var bra som jag tog med, så drar jag tillbaks det. Och varje gång man ändrar någonting litet i boken så ändrar sig på sätt och vis hela boken. Så det är oöverskådligt. Så att jag är ju ingen bra domare över min egen bok. Men nu har jag känt mig nöjd en dag och nu ska det snart sättas och så vidare. Så det är ju också en process när man ska ta ställning till de saker och till omslag och... Då blir man ju ofta så nervös och då kommer det yttre in och på ett annat sätt, så att då ska man nog lämna boken i alla fall. För att, ja, annars kan man ju komma in med någonting som är för mycket, har för mycket med de andras bedömning att göra, tror jag.
På vilket sätt har skrivandet gjort dig starkare?
Ja, det är ju för att jag har fått ganska bra erkännande, tror jag. Då har ju ändå andra människor erkänt mig. Faktiskt. Jag känner att jag har en viss respekt eller erkännande. Som förvånar mig också. Jag tar aldrig det för givet, liksom. Men det är många som säger att jag är viktig och sådär. I olika bisatser och så. Då tänker jag att det är en realitet och att jag känner att jag får respekt. Och det hade inte jag innan jag skrev, faktiskt. Så att det är ju väldigt värdefullt, faktiskt. Men kan också vara svårt att hantera. Om man inte har känt sig respekterad, om man har känt sig utanför, så är det ju problem med att få den där respekten, tror jag. Men jag känner också att det är viktigt för mig att inte ta åt mig för mycket av den också, faktiskt. För att en del av den respekt man får är också bara för att man är värdefull utåt, liksom. Men jag uppskattar ju den respekt som jag känner från människa till människa. Den betyder ju jättemycket, för det är ju en typ av respekt som är... Den är ju verkligen viktig. Och jag har alltid haft svårt att ta till mig den, men genom min poesi kan jag ändå på något sätt göra det, faktiskt. Men då behöver jag också få vara i fred. Jag kan inte... Jag skulle inte kunna, om det nu... Det finns ju inget intresse av det, liksom, men jag skulle inte kunna vara någon stjärna eller sån här allmän gods. Det tror jag inte. Jag är jättenöjd med att vara lite respekterad och lite synlig, liksom, att få kommunicera lite grann utåt. Det är ju faktiskt fint.
Varför var du utanför?
Ja, det var för man är annorlunda på något sätt. Det är... Och det kanske är människor som är utanför som ofta blir konstnärer och författare. Faktiskt. Sen kan det ju vara att man har ett annat beteende, att man inte kan hantera sociala relationer så bra. Att man tänker mycket, känner mycket. Och att man utsätts för saker. I och med att man är sån också, så utsätts man kanske för mer saker och har lite mer trauman i livet än om man smälter in. Så det blir ju en förstärkande process, tror jag. Men det tycker jag att jag ändå har tagit mig ur. Att jag, när jag känner mig utanför, så vet jag att vad det beror på, det betyder inte så mycket. Jag vet också att jag har många vänner, och jag vet att jag kan kommunicera med dem och nästan vad jag vill, och med min familj. Och så här. Det är en stor skillnad i mitt liv från när jag var barn eller ung. Som man kanske inte alltid är tillräckligt tacksam för. Eftersom ångest och sånt finns ju kvar fortfarande. Mm.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Ann Gärdelund. Researcher, det var Hanna Engberg, och mailadress till oss, det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano. Daniel Blank spelade lite ur Franz Schuberts fantasi i C-dur, andra satsen. Och sist hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på Expressen.se och på iTunes.